Hej! Ni lyssnar på Av egen kraft webbradio och på programmet och relationsspecialist psykologen Liria Ortiz vägleder dig. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre. Vår sponsor är Betonfabriken Coworkingskontor. Och har du frågor, funderingar, vill kommentera någonting om något program eller vill du ställa en fråga helt enkelt, då kan du smsa eller lämna ett meddelande på 070-019-0825. Och idag har vi den era H i programmet att Barbro Holm Iversson. Berätta lite om dig, Barbro.
Ja, hej. Jag är psykolog.
Ja.
Och idag så arbetar jag först och främst med att hjälpa människor förlåta sig själva och andra. Jag har jobbat med andra saker tidigare, men det har jag släppt i stora delar. Och jag fokuserar på det här nu. Jag har gett ut en bok om förlåtelse, Förlåt och bli fri, för några år sedan. Och sen dess, som sagt, så koncentrerar jag mig på det här.
Vad skulle man kunna köpa den boken om man är nyfiken?
Den finns på i nätbokhandeln, Adlibris och Bokus.
Roligt. Och berätta, Barbro, vad är förlåtelse?
Ja, man kan se lite olika på vad det är. Men först och främst så är det att lyfta av sig en börda. Om man har blivit kränkt och sårad av någon och går och är arg och ledsen och grubblar och ältar länge och väl över det här, då behöver man lyfta av sig den bördan. Och det är det jag först och främst menar med förlåtelse.
Och hur kan man göra det?
Ja, hur man kan göra det på egen hand. Jag jobbar ju med långa processer där man sitter 3-4 timmar och lyfter av sig det här. Men jag tänker att jag kanske först och främst vill lyfta fram vad du kan göra själv, du som lyssnar på det här. Och det handlar om att först och främst fatta ett beslut om att jag tänker inte gå omkring och må dåligt längre på grund av vad den andra människan har gjort. Det är mitt beslut. Och sen att skriva ner, berätta om sina tankar och känslor för någon eller skriva ner sina tankar och känslor tycker jag är steg 2. Steg 3 är föreställ dig att du pratar med den som har felat, den som har kränkt dig, och säg vad du tycker. Eller skriv ett brev och säg vad du tycker. Du behöver inte skicka brev, det kanske du vill också, men det här är först och främst för din egen skull. Så skriv gärna ett brev och säg vad du tycker och läs upp det för personen. Låtsas att personen sitter i en fåtölj i ditt rum och säg vad du tycker. Läs upp det här brevet. Man kan läsa upp det vid graven om det är en person som är död till exempel. Sen tycker jag att det är bra att gå in, att besluta igen att man tänker förlåta, att man tänker lyfta av sig det här. Och gärna göra det i ett förhöjt medvetande tillstånd. Till exempel meditation eller mindfulness eller visualisering som jag jobbar med. Man föreställer sig hur man tar kontakt med en vis del av en själv. Eller en visdomslärare som man möter. Och få hjälp med det här. Och be om hjälp att få lyfta av sig det. Men också be om hjälp att komma på om det är någonting man också behöver göra. För att det kan vara så att till exempel om det är i ett förhållande så kanske man behöver gå till en familjerådgivare. Om det är på en arbetsplats behöver man kanske koppla in chefen. Om man har blivit bestulen så behöver man ju anmäla det. Så att är det någonting mer jag behöver göra, inte på, mer än att bara lyfta det här av mig, då behöver man ju komma på vad det är.
För att, Barbro, om jag förstår det rätt, då är du på två olika situationer. Den ena om man ska förlåta något från det förflutna. Och den andra är om man behöver eller ska man förlåta någonting från nuet. Är det så du menar?
Allting man förlåter är ju i det förflutna.
Men det kan ju också vara, nej förlåt, men nej, det kan vara en situation som pågår i nuet också, om det är, man är mobbad på jobbet, det pågår fortfarande när man är utsatt för våld.
Ja. Jag tänker så att allting man förlåter är ju någonting som redan har hänt. Men det är ju en av de situationerna när man kanske ska vänta med att förlåta, om det är så att det här är en situation som pågår och fortsätter att pågå, som en mobbingssituation på jobbet.
Vad gör man eller då med detta, Jenna?
Eller om man, om man blir mobbad på jobbet. Ja, men då behöver man ju först och främst sätta gränser och säga ifrån. Och ta sig ur det på något sätt. Hur man gör det kan ju vara väldigt olika från fall till fall. Eller om man blir misshandlad av sin partner. Ja, men då måste man ju ta sig ur den situationen och få stopp på den. Be om hjälp till exempel utifrån. Så att i sådana fall tycker jag att man först och främst ska sätta stopp med hotet eller kränkningarna. Och sen när det är gjort, då är det dags att förlåta och lyfta det om sig.
Och vad händer om man känner att man inte kan eller man inte vill förlåta? Om det är en situation som pågår fortfarande, vad gör man då?
Om det pågår så måste man ju sätta stopp för det, och då är ju inte förlåtelsemetoden.
Berätta, vad är det då?
Ja, men det kan ju vara väldigt olika från fall till fall, beroende på vad det handlar om.
Okej. För att jag tänker, du var inne på den där att man tillämpar metoden, om det stämmer, om jag har fattat det rätt, när det är saker som kommer från det förflutna. Men om det är någon kränkning, någonting som händer i nuet, då måste man försätta stopp för det och sen tänka på förlåtelse. Är det så du menar?
När man vill lämna, när det är dags att lämna det här bakom sig, då kan man använda en förlåtelsemetod.
Och då menar du att det måste ha gått en viss tid?
Nej, det vet inte jag. Det kan också vara olika från fall till fall. Okay. Det får man känna på sig när det är dags att lämna det bakom sig med förlåt.
Och Barbara, finns det några situationer som inte är så bra att förlåta?
Men det är ju det jag har sagt, att om det fortfarande pågår. Eller om det ligger för nära inpå kanske också. Om det är en säg att jag har blivit nedslagen på stan och rånad själv. Då behöver jag ju bearbeta det här först. Och fundera igenom, vad betyder det här för mig? Vad ska jag göra? Så prata om det och älta. Man behöver ju älta det ett tag. Alltså jag tycker det är viktigt att framhålla att det är inget fel på en bara för att man känner sig som ett offer och går och ältar någonting när man har blivit kränkt. Det är helt naturligt, det gör vi alla och det behöver vi göra. Utan problemet är om det här fastnar och man inte kommer ur det, och det pågår i månader och år, som en person jag hjälpte som hade ältat en otrohet i 27 år, men de fortsatte att vara tillsammans. Men det här fanns han sa att han hade varit arg varje dag i 27 år. Och då förstår man att det här är inte bra för en människa. Det sätter ju ner livskvaliteten. Man kan till och med bli sjuk av det.
Ja, precis. Det är många personer som säger nej, men jag vill inte förlåta. För att de tänker, om jag förlåter, är sådana att acceptera den där kränkningen eller det som har hänt. Vad skulle du säga till en person som tänker på det här viset?
Ja, alltså ingen måste ju någonting och ingen måste förlåta. Men när man säger så här, jag vill inte förlåta, då menar man ofta någonting annat än det jag har beskrivit. Och för att det finns flera steg i förlåtelse, så man kan tänka sig så här, att det viktigaste steget är att man lyfter om sina egna axlar och inte längre går med på att lida på grund av vad en annan människa har gjort och som inte kan göra så ogjort. Men om man ska kalla för en fullständig förlåtelse, då innebär det också att man får en mindre negativ syn på den här personen. Och att man kanske också återupprättar relationen om man har brutit den med närstående till exempel. Och de här stegen, steg två och steg tre kallar jag dem för, de tar man kanske ofta inte, för man är inte beredd att gå så långt att man tänker mindre illa om den här personen. Man vill inte det, utan man vill behålla det här agget. Man vill på något sätt straffa den andra genom det, eller minnas det i alla fall, för att det blir ju hämnden på något vis.
Tycker jag det är otroligt viktigt det du säger, för ibland kan jag känna att det finns sådana på något sätt man skuldbelastar den som inte kan eller vill inte förlåta. Och därför det du säger just nu är så viktigt att det man behöver inte. Och det jag skulle vilja lägga till att det som är viktigt är att man håller, eller man hittar ett sätt att förhålla sig till det som hände eller till personen som inte står i vägen för det livet man vill leva. Men annars, därför som sagt vill jag utmärksamma det du var inne på där, för att det är oerhört viktigt så att man inte skulle belasta den som inte kan, inte vill av olika anledningar.
Nej, och då när vi resonerar som du gör nu, Liria, då menar man ju ofta det här med att tänka mindre negativt om personen, att släppa in den i sitt liv igen. Mm. Men vi kan vara överens om att det ändå är viktigt att lyfta av sig den här bördan.
Jo, du kallar det för att lyfta fram, som sagt, att göra det man vill med den börda som på något sätt möjliggör att man vill leva det liv som man vill. Och då, precis i den där som du väl beskrev tidigare, är den där, vill man gå en förlåtelseprocess, tack och lov, där finns du som erbjudet en väldigt fin metod. Man kan också läsa din bok, man kan göra olika saker. Men känner man, nej, det är inte den vägen, okej, men då gör man inte det. Men det är den där att på något sätt, jag kallar det förhålla sig, för att det finns en del som jag ser på saken som handlar lite om att acceptera den smärta som den händelser kan orsaka och sen kunna rikta blicken framåt på något sätt. Och vi har pratat om den här några gånger och du har berättat att det liknar, om jag har förstått det rätt, lite grann förlåtelseprocessen.
Ja, jag tror att lyfta av sig bördan kan man göra med olika metoder. Och man måste inte kalla det för förlåtelse då egentligen.
Precis.
För jag tror att många människor är lite allergiska mot ordet.
Ja.
Och då kan man, jag menar, acceptans till exempel och medkänsla med sig själv kan hjälpa lika bra naturligtvis då som den här en sån här process som jag arbetar med.
Precis, för att vi har pratat om andra gånger om att det viktigaste är inte hur man vill kalla det, utan att man gör någonting för att kunna leva på ett annat sätt, för att den där värda som du kallar det lyftes fram och på något sätt bearbetar man det och man kan gå vidare helt enkelt på ett eller ett annat sätt. Och den där är oerhört
viktig. Jag vill ta ett exempel.
Berätta gärna.
En kvinna som jag hjälpte att förlåta i 30-tal. Hon hade kronisk värk och kroniskt trötthetssyndrom. Vad hjälpte henne att förlåta ett 30-tal personer i vården och på myndigheter som hon tyckte hade svikit henne och ställt till det så att hon var i den situationen. Och när hon då hade förlåtit de här i tur och ordning, vi gjorde 5 processer, vi tog många människor varje gång. Men vad hon kom fram till då, det var ju att de här människorna var bara inte så kompetenta. De gjorde sitt jobb och de kunde inte hjälpa mig bättre än de kunde. Och det hjälpte henne att lyfta av sig bördan. Så att för henne att lyfta av sig bördan, det kunde hon inte göra med mindre än att hon såg det här på ett annat sätt. Hon behövde se de här personerna på ett annat sätt för att kunna lyfta av sig bördan. Och en annan kvinna som förlät sin mor för fysisk och psykisk misshandel och vanvård under uppväxten av sig själv och sina syskon. Vad hon kom fram till under förlåtelseprocessen var, det var ingens fel. Det var inte mammas fel. Hon rådde inte för det, för hon hade inte förmågan. Hon hade haft det ännu värre under sin uppväxt. Mm. Och det hjälper ju en person att lyfta av sig bördan, att kunna se den här förövaren på ett annat sätt.
Det är väldigt intressant, för det leder mig till en annan fråga nu när jag tänker efter, att säg att man gör den här processen och att man kommer fram till ett exempel att mamman hade förmåga, för att det var en annan syskon som blev välbehandlad, men inte den här personen. Hur kan man göra den här att kunna förstå den andra? Skiljer det sig på något sätt?
Ja, men det var ju i så fall tydligt att föräldern inte kunde göra det här för mig. Min mamma kunde göra det för min bror, men inte för mig då.
Mm.
Det var ju också en oförmåga i så fall.
Mm.
Ja, jag säger bara att det är vad man brukar komma fram till i en förlåtelseprocess.
Mm. Mm.
Nej, vi tittar ju ofta alltid på förövaren också och försöker förstå den. Och i ett förhöjt medvetandetillstånd så tittar man på det här med hjälp av sin egen högsta visdom, som jag kallar det för.
Mm.
Det är vad man brukar komma fram till varje gång. Det var en oförmåga. Den här människan var omogen, förvirrad, sjuk eller oförmögen. På något sätt som ledde till det. Det var inte ondska.
Mm.
Men även om man kommer fram till att det var ondska.
Mm.
Som om ett fall som jag berättar om i min bok. Där en kvinna fick sin lilla flicka mördad av en man.
Mm.
Även där kom hon fram till att det var en tragisk oförmåga. Av en människa som hade blivit svårt misshandlad under sin egen uppväxt.
Jo, det är otroligt intressant det här, för att det finns dessa diskussioner om oförmåga, ondska, tjurdom. Kan man skilja åt dem ibland? Men om jag förstår det rätt, det handlar väldigt mycket att oavsett kunna se vad är det som kunde leda den här personen att göra på det här viset och ha en bättre förståelse av den där personen. Mm.
Och kan man inte det så kan man inte. Det viktiga är att man hittar ett sätt att lyfta av sig bördan själv och gå vidare.
Precis.
Att man inte fortsätter gå vara arg varje dag. Det är en kvinna som nu hinner vi kanske inte prata om det, men det finns en bok om en kvinna, Michelle Knight. Hon var kidnappad i 11 år och våldtogs dagligen.
Mm.
Hon skriver i sin egen bok att jag måste förlåta, för det är det enda sättet för mig att bli fri.
Mm.
För om jag inte förlåter så kommer jag gå och älta det här och vara arg resten av mitt liv. Trots att den här människan är död.
Mm.
Så att på något sätt handlar det alltid ändå om att befria sig själv.
Mm. Jo, jag reagerar alltid lite den där man måste. Men jag förstår hennes situation var verkligen otroligt, otroligt jobbigt att ha blivit kidnappad så ung och sen allt det som hon blev utsatt för. Precis. Barbro, nu måste vi börja avrunda. Är det någonting som du skulle vilja lägga till innan vi avslutar?
Ja, man kan testa om man har en oförlåtelse genom att ställa sig 4 frågor.
Berätta.
Är en person som har gjort dig illa en slags skurk i en historia som du berättar för dig själv? Tänker du mycket på din smärta och på vad du har fått offra? Berättar du ditt lidandes historia för andra människor? Och har din historia varit sig lik under mycket lång tid?
Mm.
Och om du svarar ja på alla de här 4 frågorna, även den sista alltså, att du sitter fast i det här i månader och år, då har du en oförlåtelse som riskerar att skada dig själv. Mm. Och då tycker jag att du ska försöka hitta ett sätt att lyfta det här om dig. Men du behöver inte kalla det för förlåtelse om du inte vill.
Ja,
men att lyfta det av dig i alla fall.
Mm. Tack för det, Barbro. Det är väldigt, väldigt kloka frågor. Om man vill kontakta dig, hur gör man då?
Jag har en hemsida, barbroivarsson.se.
Mm. Och vad heter din bok om förlåtelse?
Förlåt och bli fri.
Så om ni vill kontakta Barbro, ni vill läsa boken, ni vet att den finns på nätbokhandlarna om ni skulle vilja köpa och läsa den. Tusen tack Barbro för att du har varit med. Och ni lyssnade på Egen Kraft, webbradio och på programmet och relationsspecialist, psykologen Liria Ortiz vägleder dig. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre och vår sponsor är Betonfabriken Coworkingskontor. Tack för idag!